Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fotbollets Premier League-podd efter en fullsmetad fotbollshelg. Den andra omgången är nästan färdigspelad. Vi har en match kvar, den spelas ikväll. Makoto och Frida finns med från sina respektive kryp in. Hur mår ni?
Mår bra. Mm,
det är bra.
Mm, vi fick se Lukaku kliva in och göra det han är här för att göra, så att säga, mål, och det på Emirates mot Arsenal. Vi kommer väl komma in ganska mycket på den matchen. Manchester United kryssade mot Southampton, Manchester City fick igång maskineriet och så vidare. Vi ska gå igenom såklart i vanlig ordning alla matcher, men vi börjar väl på Emirates, Frida. Arsenal med, jag vet inte, hur många covidfall är det egentligen? I den där
truppen. Det är väl i alla fall 9 spelare som saknas från A-truppen nu, så att säga. Och det är väl klart, där har man ju någonting att skylla på. Det är väl dels också det här med att covidfall, de tenderar ju att komma väldigt tätt inpå och lite grann ur tomma intet. Ben White fick ju veta här att han hade testat positivt ganska tätt inpå derbyt exempelvis. Och missade Aubameyang tillbaka på bänken och kom ju in. Men det är väl klart att man har lidit av det otroligt mycket och har fått förlita sig väldigt mycket på de yngre spelarna. Och möter man då Chelsea, som dels har den här formen de har nu, men framförallt har fått ihop den truppen som de har, inkluderat då Romelu Lukaku, då blir det väldigt, väldigt svårt att vinna matcher. De flesta som tog sig till The Emirates visste nog att det här skulle bli väldigt svårt. Men sen var det väl klart att de hoppades, med tanke på att Arsenal vann båda mötena i ligan förra säsongen. Men nu var det lite grann som att Chelsea ställde saker och ting till rätta. Lukaku ser ut att ha spelat i Chelsea under alla år egentligen sedan 2014. Helt otroligt egentligen att han bara går in så där rakt in i startelvan och blir en sån vital del. Väldigt tacksamt för honom givetvis att spela emellan Kai Havertz och Mason Mount, och sen då dessutom med Reece James på högerkanten, eller wingbacks-positionen till höger, som tryckte på. Men ja, det var ju verkligen högst imponerande. Inte minst målet, som är väldigt signifikativt för Lukaku, hur han är så stark med ryggen mot mål. När han liksom droppar djupt och sen så vänder han sig om och rusar rakt ner mot målet, och så står han där redo att skjuta in 1-0. Pablo Mari hade inte så mycket att säga till om i det fallet, och inte under hela matchen heller, så att nej, jag tyckte faktiskt att det var en styrkedemonstration på Chelsea. Båda målen kommer ur alltså systematiska anfall, som tyder på också ju att Thomas Tuchel, precis som vi har vetat om egentligen, att han har ju fått till det här systemet och spelarna vet exakt vad de ska vara och vad de ska göra, vilken passning som ska slås. Så det är inte det här att man har en fungerande kant som är farlig, utan i Chelseas fall så har man liksom Marcus Alonso nu för tillfället på vänsterkanten som gör sitt för att ställa till oreda, och sen så Reece James på högerkanten, och man har bra spelare på centralt mittfält, och så dessutom då en frontlinje som är vad den är och spelar på bänken. Så att det är mycket som står rätt till i Chelsea. Och tittar man 1 år tillbaka i tiden så är det ju faktiskt ganska otroligt att Chelsea har ju nästan tagit, om man så 1, 2 och till och med 3 kliv framåt. Arsenal står ju kvar där de befann sig förra hösten. Och det är ju såklart oroväckande för Arsenals del. De måste börja få saker och ting att gå med dem. Men ja, nu ställs man mot Man City nästa vecka. Så att det kan ju vara så att de kommer stå på 3 förluster efter 3 omgångar. Och redan nu så är det ju den sämsta starten för klubben någonsin, vilket säger väldigt mycket.
Det kan ju faktiskt kanske vara, nu låter det ju lite sjukt att säga så, men det kanske är lika bra att få de här covidfallen nu. Alltså matchen mot Chelsea och Manchester City, matchen man kan förlora även med fullt manskap. Det är klart man aldrig vill ha en massa sjukdom eller skador i laget, men förhoppningen är ju att efter landslagsuppehållet så kan de här spelarna vara tillbaka, så kan man få liksom en ny start då. Vi får se, de kanske rycker upp sig redan mot Manchester City, jag vet inte, men inte ens fullsatt på Emirates vad jag förstod. Och det säger väl någonting om så här, stämningen runt klubben också. Det är inte bara det att spelarna är rossliga halsen. Det verkar vara infekterat på många ställen.
Ja, det såg ju ganska fullsatt ut. Jag tror det var så att det fanns biljetter ute rätt så länge. Alltså långt längre än vad det brukar vara inför ett sånt här derby. Mm. Så att det är väl som du säger, att det säger ganska mycket om den situationen som de befinner sig i just nu. Jag tycker ju fortfarande att de värvningarna de har gjort, nu har de ju faktiskt spenderat ganska mycket pengar. Och de värvningarna de har gjort är ju, alltså de är ju ändå vettiga sett till vad det är för ålder på spelarna de har plockat in. Alltså det visar ju att det finns ett långsiktigt tänk och det är förnuftigt och allt det här. Problemet är väl att det är inte riktigt spelare som går rakt in och gör... Ja, men är tillräckligt för att få till en förändring, om du förstår vad jag menar. Alltså det är väl klart att Lokonga har ju varit, han har ju varit, ja men det stora ljuset nu de här 2 senaste matcherna. Jag tycker att han har varit bra.
Mm. Men han var man bra, hade ju han var bra igår också. Mm.
Ja, man behöver ju definitivt, det är inte riktigt som när Chelsea värvade förra säsongen och de tog in Timo Werner och Kai Havertz, och de behövde inte ens vara bra inledningsvis, eller de kunde få tid på sig att akklimatisera sig, och det fanns andra spelare som, ja men, drev på tåget så länge. Arsenal har ju inte riktigt råd med det just nu, inte minst då eftersom att man saknar så många spelare på grund av olika anledningar och covid inte minst. Mm. Så att nej, det är inte mycket som går med dem helt enkelt.
Det är ett konstigt läge de sitter i också här liksom. Jag vet, jag var inne på det förra helgen också liksom, efter den här Brentford-förlusten, att det är ett jobbigt sits de har satt sig i med den, i och med att det är Chelsea och City. Här tycker jag att de skapar ju ganska mycket lägen i andra halvlek, men sen är det ju på något sätt ändå känns som att det är en sån enorm klassskillnad på alla sätt och vis just nu med de här lagen. Och Arsenal, om de hade fått med sig 3 poäng och haft något imponerande liksom att bygga på från premiären, så hade man kanske inte reagerat på samma vis, och det inte varit samma domedagsrubriker av att förlora mot Chelsea, sett i kvalitetsskillnaden som är på de här lagen just nu. Men i och med att läget är som det är, så blir det ju på att hela säsongen börjar på mål. Och då, så jag håller väl inte riktigt med där du sa, Syke, om att det kanske är bra timing på så sätt. Det känns som att det Arsenal behöver är ju en bra säsongstart. De behöver ha någon liksom... en framåtanda och känna att ja, men det här kan gå. Sen kommer det såklart dippar under en säsong, men du vill inte ha den där dippen i början som vi på något sätt har vant oss vid att de har varje säsong.
Och Arsenal börjar ju inte ens på noll, de börjar ju på -10. Mm. Alltså det är ju den känslan man går in med. De har inget Europaspel för första gången sedan, vad är det, 95-96. Mm. Alltså de står ju redan på, ja, de har ju redan så otroligt mycket press på sig att de måste ta sig tillbaka dit där, för att Europaspel, det är ju avgörande för, alltså dels ekonomiskt och dels också kring vilka spelare du ska kunna värva. Vi ser ju redan nu att de får kämpa väldigt mycket för att, ja, men få till sina värvningar, och kan liksom inte plocka från den hyllan de är vana vid, jämfört med då, ja men Chelsea inte minst, som ja, liksom är Champions League-mästare och allt vad det innebär. Så det är som 2 olika världar just nu mellan Arsenal och Chelsea, och det är ganska häpnadsväckande att se, för att de här klubbarna, det var inte så länge sedan de möttes i Europa League-finalen exempelvis. Och tänker man kunna se in i framtiden då, det hade varit väldigt intressant att se att ja, men Chelsea är på väg liksom tillbaka till att dominera på riktigt. Arsenal har aldrig varit längre ifrån.
Makoto, vad säger du om Lukakos debut här för Arsenal?
Alltså, för Chelsea menar du antagligen, men
Arsenal
har varit på väldigt rätt kurs ifall de har haft den debuten Lukaku egentligen. Men strålande, det på något sätt, jag vet inte, man hade några farhågor direkt att det inte skulle fungera. Min farhåga var väl att han skulle bli lite för statisk, lite för liksom icke-utnyttjad, men där fanns det ju inga spår av, tycker jag, här. Han var ju otroligt inblandad, otroligt inne i det, gör ju också målet. Det bådar ju ofantligt gott inför fortsättningen, om vi säger så. Och om man ska dra någon sorts fantasy-liknelse, det gäller ju att snabbt få in honom i sitt lag i alla fall. Det tror jag att de flesta tänker när man såg den insatsen och hur liksom självklar han kände sig framme. Och liksom inkörd med alltihopa också. Och det är ju som sagt, vi har ju pratat om det förut, nian är ju någonting, den där liksom självklara målskyttande framme, något de har saknat för att Timo Werner inte har lyckats vara det. Lukaku är det. Och Chelsea är ju i högsta grad en titelkandidat i år. Och det är ju ingen liksom, inget nytt som sägs här heller. Men jag tycker de bevisar det också i den inledningen av den här säsongen.
Man ser ju också på truppen här att, alltså nu är det är ju egentligen fortfarande striker där de inte har något riktigt djup. Det är ju, vad händer om Romelu Lukaku skadas? Ja, men då är det ju ingen riktig backup till honom på det sättet. Då får man ju tänka om lite med Timo Werner som en helt annan typ av anfallare. I övrigt så har de ju verkligen dubbla uppsättningar på varje position. Och det är ju det som gör att, men man blir ju, nu är det så himla tidigt in på säsongen. Men jag har ju tippat Chelsea som titelvinnare, och det är ju väldigt mycket på grund av det. Att de har en väldigt bredd, samtidigt som det är spelare som man ändå kan tänka sig acceptera att sitta på bänken då och då. För det är ju kanske det svåraste när man ska försöka ha en så pass bred trupp. Och så ska man se till att hålla alla nöjda också. Guardiola har ju inte lyckats fullt ut i City. Där har man ju ändå hört rykten om att det är spelare som inte är speciellt glada över situationen. Som Bernardo Silva exempelvis. Och det är ju därför han ryktas till alla de här olika klubbarna. Så det är ju, det krävs en del finess för att hålla alla nöjda.
Ja, alltså det är ju bara att titta på. Vi pratar ju ofta om Citys bänk, att de har så otroligt mycket fantastiska spelare på bänken i varje match. Men titta på Chelseas bänk här. De har alltså Kepa, Thiago Silva, Kurt Zuma, Ben Chilwell, Kanté, Chaloba, Hakim Ziyech, Timo Werner och Callum Hudson-Odoi på bänken i den här matchen. Det är ju spelare som hade kunnat gå in i den här startelvan, och det hade inte blivit någon nämnvärd försämring egentligen någonstans. Det alltså, kanske är då Timo Werner istället för Lukaku som man kan tänka sig, men det är en otrolig,
ja, det är där
bänk.
de saknar dubbla uppsättningar spelare. Det är därför Lukaku kommer att bli väldigt viktig. Men det var lite grann som att se den sista pusselbiten falla på plats. Jag tror det kommer krävas väldigt mycket för att fälla Chelsea. Om inte något, alltså, oförutsägbart händer, alltså att de börjar få lite skador och sånt. Det är väl klart att man kan komma in i en dålig trend då. Men i övrigt så, deras försvar ser så ruggigt stabilt ut också, att det krävs ganska mycket för att göra mål på dem.
Och de är ändå fortfarande att titta på förstärkningar innan deadline. Att det är fortfarande Jules Koundé det pratas om, att de vill ändå förstärka upp det här försvaret. Det säger också en del om hur de också liksom letar efter att verkligen alla pusselbitar ska finnas där för att liksom bara kunna dominera i år. Att man fortfarande känner att det här försvaret behöver någon förbättring. Ja, det säger det mesta om liksom ambitionsnivån.
Ja, det får man säga. Lite tidigare på söndagen, Southampton, Manchester United. United som imponerade stort mot mot Leeds i första omgången. Åkte på patrull mot fiaskotippade Southampton, som verkligen ryckte upp sig och visade att det finns fortfarande både inställning och fotbollsspelare kvar i det här laget. Väldigt underhållande match, tyckte jag.
Jag tänkte precis säga det också, att det var en kul match att titta på.
Verkligen, och det blev också, det var som någon sa här, alltså, ändå lite, Lukaku kommer in direkt från start, gör skillnad för Chelsea. Det känns som att kanske en Jadon Sancho hade kunnat få lite mer speltid där och kunna göra ett lite större avtryck i den här matchen.
Ja, nej, men han har ju, precis som du säger, han har ju fått lite kritik för det, Solskjaer. Jag plockade mest upp att han, Solskjaer hade ju en del att säga om domarnivån som har hållits nu så här inledningsvis. Mm. Jag vet inte om ni såg det.
Vad säger vi om tacklingen på Bruno Fernandes egentligen? Det är precis före Southamptons mål där. Så Bruno Fernandes står och sover lite grann med bollen, får man säga. Och så kommer vem är det? Det är mittbacken, va?
Jack Stevens
som kliver dit och skäller bollen av honom och ger honom en liten tryckare. Men vad säger ni? Ska det vara frispark?
I en brittisk domarbok så tycker jag att det inte är frispark. Du kan ta bollen klockrent. Sen kan man ju diskutera hur han går in i situationen. Men det är väldigt tydligt att det är bollen han är ute efter, även om man använder kropp i situationen, liksom, tycker jag.
Mm. Jag reagerar inte heller så där jättemycket. Men det är väl också för att man är liksom hjärntvättad av denna typen av fotboll. Och de har ju efterlyst det mer, att domare ska släppa. Ja. På den typen av situationer. Och det var väl det Solskjaer var inne på också, när han började prata om att det nästan släpps för mycket nu, att de har gått från, vad var det han sa, att de har gått från volleyboll till rugby på liksom en säsong nu. Mm. Och han liksom pratade om att han gillar det här förmildrande sättet att spela fotboll på, eller att släppa vissa situationer på, men att det är mer herrfotboll. Vi ska nog inte gå för djupt in på vad han menar med det. Men han tyckte ju att det givetvis var frispark då på Fernandes.
Mm. Men, jo, det är klart han tyckte.
Ja. Men oavsett så, nu blir det ju inte så. Och det var väl lite grann detta man var orolig för efter den här starten mot Leeds, att man passade sig ändå från att dra iväg alldeles för mycket. Det är klart att det var, alltså, de imponerade otroligt mycket rent offensivt i den matchen. Men samtidigt så vet man ju att United har det här i sig. För att göra en liten övergång där från Chelsea, så är jag så otroligt imponerad av Tino Livramento.
Ja.
Som var, alltså, Chelseas, jag tror han var Academy Player of the Year, ja, förra året. Och det är ju väldigt mycket Lamptey-varning på honom nu, att han har gått till Southampton för att få mer spel, eftersom att han inser att konkurrensen är alldeles för tuff i Chelsea. Och nu har han ju spelat till sig den platsen, trots att Kyle Walker-Peters är ju tillbaka nu från skada.
Ja, vilket var helt sjukt, för Kyle Walker-Peters var kanske hela Southamptons bästa spelare förra säsongen. Han var ju en av ligans bästa ytterbackar.
Ja, väldigt bra. Men det ska ju krävas ganska mycket för att flytta på honom nu.
Ja, verkligen.
Så det är verkligen häftigt att se. Men vi får väl säga, jag antar ju att Chelsea har någon sorts buyback clause i Livramentos kontrakt. Så att vi får se, de kanske får användning av den i framtiden. Just nu är ju konkurrensen som sagt lite för hård.
Reece James gör ju inte bort sig direkt i Chelsea just nu.
Och Azpilicueta.
Ja, han är väl lagkapten. Så att,
de har det ganska gott ställt ändå. De är nog inte ledsna för att Livramento springer omkring och gör det bra i Southampton, om vi säger så.
Livramento kan väl spela lite högre upp i banan också. Han skulle väl eventuellt kunna peta en Theo Walcott om när han börjar dra på sig lite baksidor och såna här saker. Han kommer ju inte vara hela hösten. Det är svårt att se. Och då kanske man kan få plats med både Kyle Walker-Peters och Livramento. En rivig ung högerkant. Det hade man ju gillat. Det kanske är precis vad Southampton behöver. Jag tyckte det var lite tydligt hur de här två lagen på något sätt kompletterade varandra, för precis de positionerna där United är som allra svagast är ju där Southampton är starkast. Alltså, det är nästan som man hade tagit en Ward-Prowse och Romeo istället för Fred och Matic i den här matchen. Det saknas ju en riktigt bra fot från det lite lägre mittfältet för Manchester United. Fred hade ju ingen bra match. Han jobbar ju hårt, han täcker stora ytor, men passningsfoten är ju inte där helt enkelt.
Och det är ju faktiskt hans styrning som gör målet också. Jag tror inte att den hade gått in. Den hade väl inte gått in annars.
Det kan ju kanske mer skrivas på oturskontot i och för sig.
Ja,
han
slår
ju bort en hel del och drar ner passningstempot lite grann, tycker jag. Så att man förstår ju att supporterna skriker efter en ersättare, en defensiv mittfältare.
Men alltså, jag tycker de flesta slarvar ganska mycket den här matchen, vilket slog mig. Alltså, det är väldigt mycket slarv från spelare som liksom Maguire och Lindelöf och Wan-Bissaka och Fred och så vidare, som man kanske inte riktigt är van vid att se. Så det kändes på något sätt att de inte var riktigt rätt på rätt plats överhuvudtaget i den här matchen. Och sen så
de lyckas ju inte kontrollera matchen. Och det ser vi ju ganska ofta att United, alltså att de har en tendens att göra det helt plötsligt. Och det är ju såklart någonting som talar emot att de ska vara med i det här titelracet. Alltså ska man vara det så måste man ju, ja, man måste ju kunna göra det. Mm. Men ja, det var de ju oförmögna till här, inte minst.
Pogba bra igen tycker jag dock. Ja, alltså, det är väldigt, väldigt
fem assist.
Ja, det är ju sanslöst. Alltså, det,
på två matcher.
Den statistik, ja.
Snabbast någonsin.
Nej, men sen måste man ju hylla också Salisu i Southampton. Vi har ju oro åt vårt försvar om att Vestergaard och så vidare kan försvinna. Men nu börjar vi se den kvalitet man fick se i Valladolid i Spanien när han var där. När han hyllades jättemycket inför den här flytten till Southampton. Nu när han får lite speltid och sånt, det är en väldigt duktig mittback. Och en väldigt lovande mittback de har fått där. Så det känns som att det finns en... finns ändå en väldigt höjd i det här försvaret också. Med, tycker Perro också var bra som nyförvärvet där från Brest som kommit in på vänsterbacken. Jag är inte för orolig för Southampton egentligen, alltså sett i trupp. Jag tycker inte den är så svag sett till de spelare de ändå har att använda. Och Armstrong, ja, vi ska han göra 2-1 i slutet.
Ja, det ska göra minst ett mål.
Ja, men sen så bra.
Ja, alltså Southampton i mitt fall så det har väl egentligen inte haft. Alltså min oro för dem har inte varit grundad i truppen direkt, utan det är mer att det har känts som att det skulle bli någon sorts Bournemouth, att man faktiskt har en ganska bra trupp, men sen så hamnar man liksom i en sorts ond spiral på grund av en massa annat som pågår. Det var egentligen mer min farhåga. Men den här matchen var ju definitivt alltså positivt, långt mer positivt än många andra matcher vi har sett, speciellt mot Manchester United.
Kan vi bara komma överens också om att han heter Che Adams och inte Che Adams som
han heter Che Adams.
Ska det verkligen uttalas Che?
Che, ja.
Det är inte Che Guevara Che.
Nej, nej, gud nej. Che Adams. Alltså som Che, alltså S-H-A-Y. Che Adams.
Che. Ja, okej. Okay. Han har annars ett väldigt skönt namn. Che Shay Zach Everton Fred Adams.
Men heter han Everton?
Han heter Everton i förnamn.
Ja, jag tror inte det har någonting med Guevara att göra, utan det ska uttala Shay så som jag har förstått.
All right.
Everton kallar vi honom från och med nu.
Jag tycker vi kallar honom för Everton från och med nu. men det är kul att se Adam Armstrong tillsammans med Adams, för de saknar faktiskt inte Danny Ings så här långt i spelet.
Han har ju, fast Danny Ings hade ju satt det där läget som dök upp. Det kan man sitta här och säga ändå.
Det hade han
bra övergången då till Danny Ings. Ja, och till Aston Villa Newcastle. Ja. Han stod ju minst sagt i centrum där.
Ja, det gjorde han. Vi kan väl kliva över dit då bara därför, precis eftersom vi var där. Danny Ings, king of the match enligt det här alkoholdryckesföretaget som sponsrar premierleague.com. Och Ings gör ju det första målet.
Ja, det var ingen dålig bicykleta om man säger så. Den satt där den skulle, och det var ju precis det här Aston Villa ville när de gjorde, eller när de värvade honom. De ville ju ha någon som avlastade Oli Watkins som stod för väldigt mycket förra säsongen, och nu känns det som att Danny Ings han har hittat hem ordentligt här, så jag tror att han kommer att bli jätteviktig för Villa, och vi visste ju redan att han var en gedigen målskytt, så att han börjar visa det redan nu, ja, det bådar verkligen gott, eller det är i alla fall lovande för Villas del. Inte lika lovande här för Newcastle, men ja. En annan grej också med Villa är ju att Bundia gör en bättre match nu. Det var i alla fall ett fall framåt för honom sett till prestationen. Han försvann lite i andra halvlek men var överlag bra. Och det är ju också viktigt för dem att de får lite utdelning här nu från värvningarna de har gjort när de nu har tappat Jack Grealish.
Men hur blir det när Watkins är frisk igen? Även om du nämnde som avlastning, känns som att båda de spelarna är för bra för att sitta på en bänk.
Alltså, jag tror att vi möjligtvis kan få se ett tvåmannaanfall.
Det borde väl vara så. Med Buendia bakom.
Ja, Dean Smith är ju inte, han är inte främmande för för en sån grej, även om det kanske inte är det vanligaste spelsättet i Premier League idag. Men jag hade ju i alla fall definitivt spelat med både Watkins och Danny Ings. De är ju lite olika typer av spelare också. Watkins är ju mer egentligen den som är involverad i, alltså, så mycket annat, framförallt försvarsspelet. Han är ju väldigt skicklig på det, på att droppa djupt och täcka ytor, framförallt pressspelet, sådana saker. Så jag tror att de hade kompletterat varandra ganska bra faktiskt.
Ja, inte alls omöjligt. Och viktigt då för Aston Villa att studsa tillbaka efter den lite svagare inledningen på säsongen förra helgen.
Vad tyckte vi om Emi Martinez utrustning där när han golvar Callum Wilson? Det var lite, ja, det var ingen helt rumsren situation, om man säger så.
Den var argentinsk.
Ja, ja. Jag minns inte vad det blev i...
Ja, men alltså, det blev ju gult kort eftersom att det var offside. Annars hade det ju blivit straff och antagligen rött kort.
Just det, så.
Det är också konstigt att bli gult kort för att det är offside. Då borde det bli ingenting för att det är offside. Alltså logiskt.
Ja, men det där har man ju...
Ja,
det där.
Pickford-incidenten kommer till...
jag vet. Men det, liksom regelverket säger ju mot sig själv lite där. För man fattar ju logiken bakom att... Ja, men om det är offside så är det inte en situation som går att bedöma. Men att det ändå blir ett gult då, att man tar någon sorts halvväg på det.
Ja, jag tycker ändå det är korrekt. Det är ju ett gult kort. Hade det skett ute på plan så hade det varit ett gult kort.
Ja, jag tycker också.
Och jag menar, eftersom det är offside så är det ju ingen målchans. Så att då kan det inte bli ett rött gärna. Så att,
ja, i och för sig. Ja.
Jag tycker nog att det är rätt bedömning.
Det är sant, jag kryper tillbaka till
Wolverhampton Tottenham 0-1. Dele Alli i målprotokollet igen efter det var ganska länge sedan han gjorde mål för Tottenham.
Vad har hänt med honom? Han har blivit något helt annat här nu.
Han har fått spela.
Det är
förutom,
han var inte sådär jättebra i premiären egentligen. Men han har verkligen fått fan chansen här nu från Nuno, och nu fick de utdelning på det också. Jag tyckte att han jobbade väldigt hårt i den här matchen. Mm. Och det var lite problem att se den. De visade inte den här borta, så att man fick vänta snällt på att man fick liksom gå in på någon sån här piratsajt och kolla på den.
Ja, det är hopplöst.
Konstigt nog. Ja. Men, men jag tyckte att han hade ju en bra match där, inte minst när han vinner straffen.
Mm.
I övrigt så handlade det väl återigen väldigt mycket om Harry Kane och det faktumet att han faktiskt satt på bänken och också kom in här. Och vi får väl se vad som händer. Men City ska ha lagt ett sista bud nu. Men jag tycker inte det känns som att Levy kommer att vika sig i det här fallet. Jag kan tänka mig att han kommer att stå stark i den här frågan.
Han applåderades ju också när han kom. Alltså, det var ju mest applåder och jubel liksom från fansen när han kom in.
Ja, men det var ju det som var så himla roligt, för att Spurs-fansen sjöng ju "He's one of us", såklart. Mm. Det var ju som öppet mål för Wolves-fansen, så att de började ju häckla direkt. Varpå då Spurs-fansen svarar "He costs more than Wolves". Jag tyckte det var en ganska bra comeback. Ja. Det stämmer ju inte riktigt.
Nej, det gör det inte.
Men det var ganska kul.
Framförallt har han inte Jorge Mendes som agent, så att det är en irrelevant jämförelse.
Vad kan det krävas? 5 Fabio Silvas för Manchester City. Skulle vi säga att Harry Kane är värd 5 Fabio Silva?
Ja, något sånt ungefär. Annars en match som Tottenham, jag tyckte inte Tottenham var så bra den här matchen. Wolves skapade ju mer, men Wolves kan inte göra mål. Adama Traoré, hopplös han är alltså.
Annars var ju han bra i den här matchen. Han gav verkligen Tanganga en... Han fick slita rejält för att hänga med honom där på kant.
Det är ju så med Traoré. Han är ju en mardröm för alla. Men så länge han inte stoppar bollarna i nät så blir det ju inte mer än så här.
Nej, och det här Tottenham som vi fick se nu, eller som vi har fått se de här två inledande omgångarna, det är nog det Tottenham, alltså, det kommer att bli. Det här med att man är väldigt skicklig på omställningar, man försöker täta till försvaret. Det är kanske inte den roligaste fotbollen att titta på, men än så länge så ger den ju resultat i alla fall. Förutom i Conference League, men det lär de väl ställa till rätta.
om de vill. Jag är inte säker på det. Jag tycker det känns som läggmatch för att slippa
det. Det var ett otroligt starkt, eller otroligt reservbetonat lag var det ju faktiskt som ställde upp med det, ja, mot Paco de Ferreira. Det gick inte, det slog lite slint om man säger så.
Ja, nej, men det kommer det nog vara. Ja.
Räknar vi med Oliver Skipp i startelvan även framöver? Han har ju startat båda, ja, matcherna. Liksom dykt upp lite från, inte från ingenstans kanske, men visst att han fanns.
Nej, han hade en hyfsat bra säsong förra säsongen. Så ja. Att det, ja.
Men,
ja.
Ja. Jag tror han kommer få mycket förtroende den här säsongen faktiskt för Tottenham. Men de måste spela bättre än så här, tror jag, i fortsättningen om de ska vara med och utmana om någon slags topppositioner. För att jag tyckte det såg ganska statiskt och träigt ut länge för Tottenham. Inte... Det var bättre fart på dem mot Manchester City, som eventuellt och kanske inte ens behöver Harry Kane. De kan ju göra mål ändå. Jack Grealish tystade någon, jag vet inte vem han höll för öronen. Han stoppade fingrarna i öronen för att slippa höra alla hyllningar som han har fått det senaste året. Han får ju inget annat än hyllningar. Så han då gör sitt debutmål för Manchester City, då stoppar han fingrarna i öronen för att...
Är inte det intressant att det fungerar som bränsle för så otroligt många fotbollsspelare? Nej. Att de inbillar sig att de har jättemycket kritiker som de måste liksom tysta. Det är ju oftast inte så.
Han har ju fan inga kritiker.
Nej, han är ju snarare alltså Englands... Alltså nu, det är väl klart att många supportrar till andra lag är inte så glada i det här att han kan falla ganska enkelt och så. Men just totalt sett så är han ju Englands kälgris, i alla fall på landslagssidan.
Verkligen.
På det sättet så, det var väl ingen som trodde att han skulle gå till Man City och floppa. Jag har inte sett någon egentligen som har trott det. Det är väl mest det här att man kanske har invändningar på att det är så hög summa, men det vet vi ju redan att det är de summorna det handlar om. Så att, ja.
Men alltså... Nej, men det ligger något i det där med liksom varför alla ska försöka tysta folk hela tiden så fort de gör någonting. Och varför det också dessutom fansen ofta liksom reagerar på just det. Och blir liksom, att fans blir irriterade på att någon försöker tysta någon efter man har klagat. Alltså man fattar ju typ om Timo Werner skulle gå och liksom försöka sätta fingrarna i öronen ifall han skulle göra mål här nu. Men ja, jag håller med, alltså varför...
Helgens bästa var ändå Dominic Calvert-Lewin. Herregud vad han försökte häckla Leeds-fansen hela tiden. Han njöt av att vara i den situationen och kunna tysta dem. Det var,
jag fattar inte heller vad han hade för beef med dem just.
men det tror jag liksom, det bara ligger i blodet att man ska att man ska vara på det sättet när man åker till Yorkshire.
Ja, vi kommer till det. Vi bara konstaterar att Norwich de kunde inte hantera Manchester City i den här matchen. De har inte försvarsspelet för att kunna stå emot. Gabriel Jesus var väldigt bra tycker jag, ligger ju bakom Grealish mål bland annat, och det var en enkel, det var en promenadseger verkligen för Manchester City där, kändes som. Och
ska vi...
Norwich kan få tufft om de inte tuffar till sig lite, alltså börjar försvara bättre.
Ja, verkligen. Ska vi säga så också att den som hyllades mest av Pep Guardiola efter matchen var ju Gabriel Jesus, som väl antagligen är ytter nu istället för striker. Det är ju inget ovanligt att man hyllas enormt mycket av Pep. Det gör man ju åtminstone en gång i karriären. Men han hade en väldigt bra match i alla fall. Och ja, det verkar väl som att Pep föredrar honom där. Men i den positionen.
Det har han själv sagt också, att det är hans, att han egentligen är en ytter och att han har fått spela nia mycket och liksom inte hans bästa position och så vidare. Det brukar han väl själv framhärda att det är där han helst spelar.
Ja, det blir ju ingen Aguero ersättare i alla fall. Det kan vi ju konstatera.
Men ser vi Ferran Torres som är renodlad nia idag då? Alltså, nej, alltså nu finns det ju inga ren. Alltså, det finns inga definitiva positioner, men alltså, inte renodlad kanske, men att han primärt är en nia.
Ja, det är ju det är svårt att säga, alltså det finns ju inte någon riktigt. Det finns ju inte en riktig striker i laget, så att de budar på Kane, det finns ju ganska goda skäl till det. Å andra sidan, som sagt, så kan man stoppa in 5 bollar mot Norwich i alla fall. Det finns ju oerhört mycket offensiv kvalitet givetvis i laget, men mot de allra bästa och mot ett annat motstånd, då kommer det nog kräva en tydligare referenspunkt där längst fram, och frågan är vem det kan vara, hur de gör. I alla fall Kevin De Bruyne, som satt på läktaren i den här matchen, kommer in och spelar falsk nia igen. Det går ju stoppa honom lite var som helst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar oss till Anfield, där Liverpool besegrade Burnley med 2-0. I helgens första match, mål utav Sadio Mané och Diego Jota igen. Han
var
är inte alltid...
Psyk, vad njöt du mest av i den här matchen? Faktumet att Liverpool vinner med 2-0 och vet så här, de yngre talangerna tar för sig. Eller att Burnley hade 1-11 på tröjorna?
Alltså det var ju första gången på, jag vet inte hur många år det var, som ett lag faktiskt ställde upp med 1-11.
90-talet någon gång, va?
Ja, det är 90-talet någon gång, vilket är helt sjukt. Det ska de ha all cred för.
Det är så typiskt att det är Burnley också. Det är ju helt
rätt. Det är klart att det ska vara Burnley som gör det.
Alltså, de vinner ju så mycket gratis poäng på det här. Nu kommer ju alla hoppas att de klarar sig kvar igen, bara för att de ställer upp med ett lag med 1-11 en gång under den säsong.
Ja.
Hoppas alltid att Burnley
det är korrekt.
Ja, i och för sig.
Nej, men annars en stabil insats utav Liverpool, tycker jag. Burnley har skapat en del, och jag tycker Burnley ser helt okej ut. Men
de är trötta sen.
De tröttnade, och ja, det kunde blivit fler mål för Liverpool faktiskt. Också känns viktigt, tror jag, för Liverpool att båda assisten kommer ifrån ytterbackarna. Det är ju sättet man gillar att spela på. Jättefint inlägg från Tsimikas till Diego Jota för första målet, men Ben Mee får ju liksom inte gå bort sig på det sättet.
Nej. Det är ju det värsta som kan ske i Burnley. Mm. Det ser man ju på Tarkovskis reaktion också. Han blev fullständigt vansinnig.
Ja.
Det är ju verkligen den typen av mål som Liverpool inte ska få göra. Det var lite kul också, för att Peter Crouch stod i studion innan matchen och påtalade just det, att men, alltså Liverpool kan inte hålla på med sitt vanliga spel och slå en massa inlägg, för det kommer inte funka mot de här Burnley-försvararna, för det är ju så vanligtvis.
Mm.
Och sen så blev det ett sånt otraditionellt mål då de släpper in. Så att det var ju inte riktigt, verkligen ingen bra start för Burnley, som ändå hade sett pigga ut då fram tills dess ju, egentligen. Det var ett par sekunder där som gjorde skillnad.
Alltså Diogo Jota, 170 centimeter eller vad han är inte speciellt lång. Lite längre igen, han är 178. Men det är ändå liksom inte en spelare som ska få stå och knoppa in bollar i Burnleys box.
Nej, men det är ju en löpning som gör det också. Ja, att han dyker, det är ju en fantastiskt fin löpning.
Jättefin,
väldigt vältajmad. Och dyker upp bakom ryggen på Mio. Så att det är ju det som gör det. Men i den här matchen annars, så det jag tar med mig, det är ju främst, alltså du sa liksom, du benämnde Trent Alexander-Arnold som en ytterback. Men i den här matchen så hade han ju faktiskt en annan typ av roll, där han klev inåt. Och sen så var det ju Elliot som breddade.
Mm.
Och jag tycker båda de har alltså en väldigt bra match. Och Alexander Arnold, han toppar ju alla de här listorna nu över expected assist och allt vad det heter, created opportunities och allt vad det nu är. Ja. Han är ju tillbaka där vi är vana att se honom.
Han var,
det
fantastiskt
var intressant
bra.
Just den där. Den där taktiska detaljen var intressant att se. Och det var väl just för att man mötte Burnley.
Ja, otrolig assist också. Den är inte lätt, ett tillslag och bara lätta den över fram till man är helt perfekt. Riktigt, riktigt bra van. Och så Harvey Elliott från start. Väldigt höga förhoppningar på honom ifrån Liverpool. Och nu försvinner Shaqiri vad det verkar, man är överens med Lyon, och det är ju Harvey Elliott som ska kliva in och ta den positionen så att säga, den rollen i laget att vara till höger i det där mittfältet som åtta, men också kunna kliva in i anfallet vid behov då, ungefär som Shaqiri har gjort tidigare.
Man får ju inte sväva iväg för mycket sådär efter en.
Nej.
En match då, alltså liksom full, men tittar man på det laget som Liverpool har och den här generationsväxlingen som de håller på att få till, så det ser ju väldigt lovande ut i stort då. Jag menar, alltså man har Curtis Jones och sådär, och sen så Alexander Arnold då som fortsätter och visar att, ja, alltså han fyller 23 år nu, men han spelar ju som om att han har liksom spelat i 10 år. Han har ju så mycket erfarenhet nu. Så att, ja, det bådar ju verkligen gott i alla fall för framtiden.
Ja, det gör det. Och man ska komma ihåg det, att nu spelade han ju, han hade ett fenomenalt lån förra säsongen, Harvey Elliott, så att han har verkligen han har vuxit under den här resan i Championship, och jag tror att han kommer få ganska mycket speltid faktiskt.
100 år sedan han debuterade i Premier League.
Ja, du vet, han debuterade i Fulham för 3 säsonger sedan.
Ja. Han är väl fortfarande yngst någonsin.
Jag tror om det inte var någon som dök upp där, men han var i alla fall, när han gjorde sin debut, var han yngsta spelare någonsin i Premier League. Så var det. Vi tar oss vidare då till Brighton-Watford. Brighton med en perfekt start på säsongen. Bästa starten någonsin i högsta ligan. 2 raka segrar.
CL nästa.
Vad sa du?
CL nästa, de är ju där nu.
De är där nu. Och alltså, skulle man gå då på statistiken från förra säsongen, expected goals och så vidare, expected points och allt sånt där som räknas ut med algoritmer, då skulle ju Brighton ha slutat en 5-6 någonting. Det gjorde man inte, eftersom man hade så förbaskat svårt att göra mål. Nu stänker man dit dem. Shane Duffy och Neil Maupay, hör och häpna, gjorde ett riktigt fint mål.
Tycker båda de målskyttarna är, hade någon sagt det förra säsongen, så ja. Shane Duffy framförallt.
Ja.
Att han har liksom kommit in nu och blivit, jag tycker att han är stabil. Alltså nu tar ju han alltså centerpositionen på, alltså bland mittbackarna, och det är väl klart att det blir lite annorlunda för både Webster och Dunk, men han har gjort det så bra som man, alltså, ja, man kan kräva av honom egentligen, med tanke på vilken usel säsong han hade förra året. Och det är ju verkligen en, alltså det är definitionen av en kraftfull nick som man nickar in där till 1-0.
Ja.
Det var ju högst, ja, det var högst imponerande, om man säger så. Och sen tycker jag framförallt också att, alltså, Bissouma var fantastisk i den här matchen. Alltså han styrde och ställde, vann bollen väldigt högt upp, alltså ihop med hela Brighton egentligen, och inte minst då vid Mopés mål. Det är det som gör det där, att de är så på hugget hela tiden. Och även Adam Lallana då, som Solly March pratade efteråt om, hur just Lallanas erfarenhet och sådär, hur viktig den har varit för dem, för att så många av de här spelarna är ju inte vana vid att vara i den situationen i Premier League, och liksom där det gäller att kriga för varenda poäng och sådär. Men att Lallana har hjälpt dem väldigt mycket, så att de har ju fått ihop ett väldigt fint lag då, trots att även de har både covid och skadeproblem, alltså Lamptey och Feltman och Burn och Welbeck och allt vad det är som är borta. Men det är nosebleed territory nu, som man säger. Det är inte ofta det sker, men de får väl njuta nu av att det börjar gå med dem igen.
Vi får väl ta oss då till den sista matchen vi var inne på, Leeds-Everton. Nej, vi har 2 matcher kvar att nämna. Jag vet inte, vad ska vi säga om Crystal Palace-Brentford? 0-0.
Ja, så att nu är i alla fall Vera inte lika illa nu som det var för Frank de Boer.
Nej,
på det sättet så
har tagit en poäng.
En poäng i alla fall.
Ja,
ja, men sen måste ju, alltså, all den här possession som de har, det måste ju börja generera eller leda till fler skapade målchanser och, ja, mål då inte minst. Det är väl det de har problem med nu för tillfället. För Brentford så är det ju en väldigt bra start för en nykomling med 4 poäng på 2 spelade omgångar.
Mm. 5 skott på mål totalt då under 90 minuter för båda lagen, alltså tillsammans. Det var inte så, det var ingen jättesprudlande tillställning. Desto mer då mellan Leeds och Everton. Där small det fram och tillbaka 2-2 till slut efter mål av Clich, Rafinha, Calvert-Lewin och Demarai Gray. Och alltså framförallt Demarai Grays mål tycker jag är så häftigt.
Ja, han blev väldigt väldigt glad också, ja, när han gjorde det.
Man har ju väntat på, man har ju liksom, det har ju pratat så mycket om Demarai Grays liksom kvaliteter och hans teknik och att han är liksom en framtida storspelare. Men det var ju ett tag sedan vi hade de konversationerna om honom, och nu får han komma in och han får visa i den här matchen vad det är han kan faktiskt. Det är ett fin match och ett riktigt, riktigt fint mål.
Inte det finaste målet i matchen dock. Tycker att Rafinha är väldigt, väldigt svårslaget.
Ja, Rafinha är också väldigt, väldigt fint. Det är sant.
Han var nog bäst på plan också.
Alltså, med Demarai Gray så känns det som att han måste ju vara otroligt revanschsugen efter Bayer Leverkusen-sessionen där, som var lite underlig men samtidigt inte alls blev vad den kunnat bli. Och sen då ändå få chansen i Everton och sen tar det, märks ju att han är revanschsugen. Men roligaste situationen i den här matchen är Jeremina's gula kort. Den situationen när det liksom allt bara är otroligt rörigt och stökigt och liksom blir fel på något sätt. Och sen får han, alltså det är otroligt underlig situation som sammanfattar Jeremina ganska bra som fotbollsspelare också.
Det är ju egentligen Benites stora dilemma just nu, just där, alltså mittbacksparet, vilka han ska spela. För att, som du är inne på, alltså Mina gav inget stabilt intryck särskilt under de första halvveckan. Det blev lite bättre sen, men och Kim var visserligen bättre i den matchen jämfört med förra helgen, men det säger ju inte sådär jättemycket, så att där har han ju verkligen han har fått sig en tankeställare där i alla fall. Jag tror att han grubblar ganska mycket på vem man ska ha där egentligen.
Ja, vad säger vi om Everton så här långt, och vad tror vi om Benites gärning? Det var ju intressant också, just det, Bielsa Benites, det är ju på något sätt hjärnornas kamp här.
Såg ni hur de pratade väldigt friskt med varandra efter matchen? Det märktes att de hade mycket att säga. Jag tycker alltid det är lite häftigt när man ser två tränarkaraktärer på det sättet, när de liksom vill få utlopp för sina
man kan verkligen tänka sig de två ha mycket att prata om.
Det är liksom två
personer som verkligen brinner och älskar fotboll så otroligt mycket och har så mycket tankar runt hur fotbollen ska spelas och sådär. De är fascinerande på sina egna sätt båda två i just det hänseendet. Vi ska svara på lite frågor också. Vi kan ta... Ja, det är mycket från Arsenal-supportrar som är besvikna. William Kallis undrar, ska Arsenal sparka Arteta? Vad tycks om matchen mot Chelsea? Alltså det är lite tidigt att börja och sparka någon. Det tror jag man skjuter sig själv i foten. Men hur mycket tid som helst lär han väl inte få?
Nej, men jag tycker väl framförallt att då måste man ju se till vem kan ersätta. Alltså som i Chelseas fall när de gjorde så här med Frank Lampard. Då stod man med Thomas Tuchel som ett alternativ. Och ja, men så länge man gör det, då skulle inte jag vara främmande för att göra en förändring. Alltså om det fortsätter att se ut så här, även när de andra spelarna då som har saknats hittills, även när de är tillbaka. Alltså skulle det vara så att det fortsatt ser, ja, att det går väldigt upp och ner, om man inte får till någon sorts kontinuitet, ja, då kanske man måste kika på att göra en förändring. Men som sagt, det hänger på vem som kan kliva in i hans ställe. För att ska det bli att man hämtar in någon som är sådär lite halvdan, då jag vet inte, då tycker inte jag att då kommer det säkert bara bli att man hamnar i samma situation som nu, och det har man redan gjort 2 gånger, så ska man verkligen behöva göra det 3 gånger. Jag tycker ju att Graham Potter är, alltså det är ett så starkt alternativ. Jag tror att han har gjort det väldigt bra i Arsenal, men problemet är ju att han sitter på ett långt kontrakt. Jag tror det skulle krävas en hel del för att plocka honom under en säsong, så att det får nog tajmas lite bättre i så fall. Men det är väl klart att Arteta måste ju, alltså ursäkterna, nu har han ju i sig ursäkter i det här fallet att han saknar spelare, men i övrigt så började ju ursäkterna, de blir ju färre och färre. Nu måste han nästan börja leverera, alltså sett, alltså över en längre period, och det har vi inte riktigt sett än. Vi har sett liksom höga toppar, djupa dalar, men ingen riktig liksom, ingen kontinuitet.
Nej. Men alltså det var ju efter våren kände man ju, alltså jag satt väl här och sa att de borde kicka Arteta under hela försäsongen i princip, men sen lyfter de sig på våren, så har man ändå vänt lite där att okej, nu har de valt den här vägen. De bygger en trupp utifrån hur han vill ha den, liksom han och Edos samarbete där liksom, och hur de ska bygga truppen, hur de ska kunna på lång sikt bli en klubb att räkna med igen. Men så att jag känner att nu kommer han ju sitta på ganska stort förtroendekapital här i början av säsongen. Det ska väldigt mycket till för att de ska liksom plocka honom tidigt, tror jag. Och som du sa, Frida, det finns ju inte några solklara ersättare på marknaden. Så att det är ju liksom, det finns ju ingen att plocka in istället. Så att det är en jobbig sits på så sätt. Men de har ju valt väg med Arteta, och då får de ju hålla den ett tag i alla fall.
Ja, man vill ju inte att det ska bli som en Nuno-situation där man går igenom så här 50-11 kandidater innan man bestämmer sig för någon. Jag vet inte, det känns ju inte riktigt bra om det sker mitt under en säsong. Alltså när Emery sparkades också, då tog det ju, det tog ganska lång tid ändå innan Arteta presenterades. Jag vet inte, jag tycker ändå att man bör vilja undvika en sån sak. Tuchel var ju på plats i London, vad tog det? 48 timmar innan han var här. Det är ju det, jag tror definitivt att det är bättre.
Ja, och jag menar, man kan inte sparka en tränare efter, man ska komma ihåg att Arsenal gjorde en jättefin vår. Och nu har de spelat två matcher, varav en mot Chelsea, och man spelar två matcher med enormt många spelare borta på grund av covid. Och sådär, så att man får ändå ge, de måste ge dem chansen, känner jag. Det är alldeles för tidigt att börja prata om så. Det finns fortfarande hopp för Arsenal ändå, även om de är långt ifrån de där topplaceringarna som de såklart siktar på. Mycket frågor om domarnivån. Stechen, tror jag det ska uttalas, eller något sånt, på Twitter skriver: Premier League vill göra de så kallade, vill göra så det ska bli tuffare spel och svårare att få frispark och straffar. Det syns verkligen i spelet. Och vi var inne på det, hur Ole Gunnar kommenterade det. Vi har gått från volleyboll till rugby. Jürgen Klopp var inne på det också. Han tyckte att Burnley spelade, vilket Burnley alltid gör, spelade hårt och över gränsen.
Men hörde du det också som Klopp sa, som jag tyckte var väldigt intressant, om den här situationen i matchen mellan Brentford och Arsenal, när Pontus Jansson blockar Leno. Han ställde ju frågan till journalisterna vad de tyckte, och givetvis så var det var ju liksom engelska journalister, så att det var klart att de inte skulle sitta där och säga att de tyckte att det var de tyckte ju inte att det skulle ha blivit bortdömt, målet. Men Klopp, han lutade ju mot att det skulle bli bortdömt. Han sa att liksom, vi som spelar tycker att det skulle ha varit det, men nu vill ni ha en tuffare fotboll här, så att då blir det så här. Ja, men lite i den stilen. Det var bara intressant att höra honom prata om den situationen.
Och det är ju så att direktiven är att det ska tillåtas lite mer. Vi såg det under EM också, det tilläts ganska mycket mer i många matcher.
Jag gillar inte de situationerna där man medvetet blockar.
Nej, jag gillar inte, det gillar inte jag heller.
Jag förstår inte riktigt vad det är inte riktigt fotboll för mig. Alltså inte om man går in så alltså på det sättet. Man har liksom ingen koll på var bollen är. Nej. Utan man går bara in för att blocka av en spelare. Jag gillar inte.
Men det, jag håller med om att det borde dömts bort. Det tycker jag också.
Men det är ju det där att liksom tuffare fotboll, det kan jag absolut, det finns ju underhållningsvärde i det, och jag fattar varför man gör den ändringen. Men grunden måste ju vara att du alltid vill på något sätt nå en boll. Du måste alltid ha en tanke med att du vill vinna en boll eller vinna en situation på så sätt. Och det är ju där, den gränsdragningen som måste göras bättre. Att det inte får bli, ja, vi tillåter bara tuffare spel. Det ska vara tuffare spel fast med en tanke i det.
Ja, och frågan här som kommer är: hur blir det när man spelar Champions League? Blir det andra direktiv där? Jag vet inte hur, alltså UEFA-direktiven under EM var ju att det skulle tolereras en lite högre nivå, plus att VAR då inte skulle kliva in och så att säga överrösta domaren om det inte var alldeles uppenbart. Vi får väl se här hur UEFA-direktiven blir till Champions League, men förmodligen kommer det blåsas lite mer än vad det gör i Premier League just nu. Det är alltid svårt det där med nivåer.
Men sen vet vi ju också att de kan ju ha ett möte nu i veckan och bestämma sig för någonting annat. Det är ju därför tränare går ut och sätter press också på dem på det här sättet. Det är ju för att de vet om att de kan göra en U-sväng helt plötsligt. Och det är ju bra, alltså det är ju rätt så bra egentligen att de är öppna för den diskussionen. Så det är väl inte omöjligt att det kommer att bli så om det fortsätter så här. Och det, ja men, så många av de större tränarna kliver fram och kritiserar det. Och det är ju den här, alltså det Solskjaer tog upp också, och det måste man ju förstå köpa, det är ju att skaderisken blir mycket högre. Och det är ju någonting man givetvis vill undvika. Mm. Det är, man vill inte sitta och uppmuntra att flera spelare ska åka på svåra skador, såklart. Så att där har han ju en poäng.
Ja, verkligen. El Jocko undrar, hur uppenbart är det att Spurs saknar en kompetent tia? Och ja, det gör man ju. En fin spelfördelare hade ju inte gjort ont i det laget. Jag tycker det finns mycket, mycket annat. Framförallt när Harry Kane, men på många sätt förra säsongen var det ju Harry Kane som spelade tia och gjorde det väldigt bra. Vann ju assistligan, men var ju också liksom navet i hela anfallsspelet. Om han nu blir kvar så kommer han väl få ta en liknande roll då under Nuno, kan man tänka sig, att droppa lite djupare och vara mer en del av uppbyggnaden utav anfallsspelet för Tottenham annars. Så, som sagt, det såg inte så flytande ut och inte så automatiskt ut i anfallsspelet som det kanske gjort tidigare för Tottenham, kan jag tycka.
Nej, men alltså om man tittar på deras mittfält, det är ju liksom när Dele Alli har en mer liksom bollvinnande lägre roll och du spelar på det sättet du gör. Jag tror inte riktigt det finns plats för en tia, alltså en renodlad tia i någon system överhuvudtaget. Så det är nog mer som du säger, att det är ju Kane när han spelar som kommer ha en väldigt viktig offensiv roll på så sätt, för att resten där framme är ju mer liksom djupledsgående, tekniskt skickliga spelare som liksom gör sin gubbe snarare än att dra en djupledspassning. Så att, men jag tror inte det finns plats för det riktigt. Jag tror inte att det är liksom ett behov på så sätt, för de spelar ju inte med en sån renodlad position.
Nej, framförallt alltså, droppar man då ner Dele Alli och att han ska spela lite mer tvåvägs- och bollvinnande, då är det ju liksom, Höjbjerg är ju verkligen ingen tia, Oliver Skippy heller ingen playmaker på det sättet. Då är det ju liksom kanske Dele Alli som ska göra det, men det är inte den rollen han har här heller. Så det är ju ett ganska, det är liksom ett hårt arbetande mittfält mer än någonting annat.
Lite Elfsborgs tremanna mittfält över det.
Ja, men jag kommer alltid med Liverpool-referens, men jag tycker det påminner lite grann faktiskt om när Jürgen Klopp under han har väl egentligen aldrig spelat med en riktig tia i sitt, det blir ju inte riktigt det i en 4-3-3 så.
Firmino är väl väldigt mycket, alltså han är också en sån som droppar ner.
Exakt. Utan han har ju alltid valt liksom ett hårt arbetande mittfält före väldigt bollskickliga. Nu är det ju lite skillnad då när man har fått in Thiago och så vidare, och Naby Keita skulle väl också kanske ha en annan, men ofta under de första åren han ställde upp liksom med, det var James Milner, Jordan Henderson och Wijnaldum. Det var ju liksom löpmeter över passningstrianglar, om man säger så. Och så fick kreativiteten finnas på andra ställen, på ytterbacken och i fronttrion och sen hos Firmino och så vidare. Men just mittfältstrean skulle vara enormt mycket bollvinnande, enormt löpstarka och aldrig liksom missa i pressen och så vidare. Och det känns som att Nuno har ungefär samma tanke med hur han ställer upp sitt mittfält. Och det är inte automatiskt fel, men och om Harry Kane kan komma in där och komma tillbaka i en liknande roll som han hade förra säsongen, då kan det bli riktigt bra. Men
och sen blir det ju spännande att se också vad som sker med Ndombele. Han är ju mer än åtta, men ja, alltså där sitter man ju lite grann då och undrar vad Nuno ska komma fram till för beslut. För hittills, precis som vi har pratat om i tidigare poddar, så har samtliga tränare haft jättesvårt att få in honom i ett fungerande system. Men vi vet ju också vilka kvaliteter han besitter. Jag tror väl, ja, så han borde ändå kunna bidra med någonting till det här laget. Sen är ju inte Nuno den som, han slösar liksom inte platser på spelare som, ja, men sticker ut. Alltså i Wolves var det ju i stort sett bara Traoré som fick liksom skilja sig av mängden lite grann. Så att han är inte den typen av tränare heller, men ja, vi får väl se.
Men alltså, det här kanske är sorgligt att säga, men är det inte så att den liksom renodlade tian, den här offensiva centrala playmakern, är en position som håller på att dö ut? Alltså, det är ju fler och fler lag som, där det inte finns plats. Det är alltid så att man pratar om att det inte finns en liksom klar plats för en tia i system i olika lag. Vi ser att det ofta är renodlade tior som har problem att hitta klubbar. Jag tänker på typ, Coutinho utgår väl till på en kant också, men liksom att just den typen av spelare har ofta väldigt svårt att hitta nya klubbadresser, i alla fall på den absolut högsta nivån. Tänker på liksom problemen Real Madrid hade att göra sig av med James Rodriguez, och hur han inte har någon plats och inte ens visste att de mötte Leeds nu, Everton. Det var ju en ganska rolig intervju för övrigt, när han inte hade koll på att vi spelar borta, va? Visste inte att vi skulle möta Leeds. Så långt utanför startelvan är han. Och ja, eller till exempel Isco som har aldrig blivit av med i Madrid, om man drar en sån parallell också. Men just den positionen känns som en position som är väldigt svår, eller blivit svårare för spelare att liksom hitta rätt adress, för att det är så få som använder den positionen i dagens fotboll.
Men det hänger väl ihop också med att, ja, men till exempel strikers är inte lika vanligt längre att spela med. Alltså att man börjar se fler och fler lag som spelar med falska nior. Så det är ganska naturligt. I Tottenhams fall så är det ju nästan så att jag, liksom, hade jag varit dem hade jag kanske mer kollat på en defensiv mittfältare egentligen. Alltså att det kanske är där de har större behov. Men ja.
Ja, mycket hänger ju på Kane i det här fallet när det gäller Tottenham. Det är allt hänger på Kane. Så är det faktiskt. Hörde ni, det var allt som vi hann den här måndagen. Missa inte matchen ikväll då. Den mellan West Ham och Leicester. Den är ju enormt spännande. Vi kan ju faktiskt få ett sjätte, eller vad blir det, ett femte lag med full poäng. Vi har ju fem lag utan poäng så här långt efter två omgångar. Om det inte blir kryss i den matchen så kommer vi ha fem lag även på full poäng då efter två omgångar. Men med det sagt så säger vi på återhörande från Sportbladets Premier League-podd, och ja, tack till er som har lyssnat. Vi hörs.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.